I början av juni åkte NASAs astronauter Sunita Sunny-Williams och Butch Wilmore på ett rutinuppdrag till den internationella rymdstationen ISS och skulle få återvända hem efter 8 dagar. Men förra veckan kom beskedet att de måste bli kvar där till februari nästa år. Vad hände egentligen och vad betyder det för Sunny och Butch som nu är fast i rymden betydligt längre än de hade tänkt, både praktiskt och mentalt? Jag heter Thomas Helén och det är det här vi ska titta närmare på i Nyhetspodden idag. Alla som väntat på en buss eller ett tåg som aldrig kommer eller suttit på en flygplats kanske där planet är försenat med någon timme vet hur frustrerande det där kan vara. Men tänk om platsen du väntar på var ute i rymden och tiden du var tvungen att vänta, det var 8 månader. Saken är den alltså att NASAs trafik till den internationella rymdstationen ISS är förhållandevis jämn. Det åker upp astronauter titt som tätt. Och meningen var att det inte skulle vara särskilt annorlunda den här gången heller. Det enda nya var att astronauterna Williams och Wilmore skulle använda rymdfarkosten Starliner, en ny farkost tillverkad av Boeing som bland annat också gör då flygplan för kommersiellt bruk. Och den här färden, den skulle vara en slags testflygning av Starliner som Boeing har jobbat med i över 10 år. Men det här gick alltså inte helt enligt plan. På grund av ett tekniskt problem med Starline-farkosten så blev projektet på 8 dagar, snabbt en månad, som alltså slutligen blev 8 månader efter att NASA meddelade sitt beslut att låta astronauterna återvända först i februari 2025.
NASA has decided that Butch and Sunny will return with Crew 9 next February and that Starliner will return uncrewed.
Dag Linnarsson, du är professor i baromedicin vid Karolinska institutet och du har ändå varit involverad med de här rymdprojekten i många, många år. Du har hållit på med liksom experiment, du har även varit med i en grupp som bland annat blev den som såg till att Christer Fuglesang hamnade i rymden. Och du har överhuvudtaget liksom varit involverad i sådana här frågor som rör rymden ett tag. Det här är ju ändå uppe på en rymdstation som svävar omkring runt jorden och det finns liksom begränsat med utrymme. Och jag föreställer mig att en sån här expedition är ju utrustad väldigt så där detaljerat och noggrant. Det finns liksom kanske beräknad mängd syre, det finns beräknad mängd vatten och mat och så där. Om vi nu har en sån situation där du har personer som plötsligt sitter fast, inte liksom en vecka extra, inte en månad ens, utan månader, 8 månader. Det är rent praktiskt. Hur överlever de där uppe?
Det finns alltså transportresurser. Jag tittade på nätet i morse och det visade sig att just nu sitter det 6 eller till och med 7, tror jag det var, olika rymdfarkoster dockade med rymdstationen. Och 3 av dem är såna här obemannade transportfarkoster. Och de åker ju upp och ner med material. Och det är ju en process som pågår med jämna mellanrum, kanske en gång i månaden eller varannan månad. Och då kan man anpassa hur mycket man transporterar upp och hur mycket skräp och annat som är begagnat som man måste ta ner. Och så att där har man ju en hel del möjlighet att planera. För att det finns 2 extra personer där uppe under en längre tid.
Nåja, men då låter det i alla fall som att de är inte helt strandsatta, utan det finns livlinor i form av de här liksom obemannade farkosterna.
De är inte strandsatta.
Go Centaur. Go Starliner. Godspeed, Butch and Sunny.
Grunden till hela den här situationen handlar om helium. Helium används i rymdfarkoster för att pumpa drivmedel till farkostens styrsystem som bland annat används för att manövrera farkosten i rymden och bromsa in den när den återvänder till jorden. Och farkosten Starliner som bar Sonny och Butch till ISS, den sköts upp 5 juni i sommar, och redan då upptäckte man en heliumläcka. Men den bedömdes då vara så liten att den inte borde störa uppdraget. As we're all aware, we had lost an RCS jet, and then we lost another one, and then you could tell the thrust, the control, the capability was degraded. The handling qualities were not the same. Men de här läckorna blev flera, och 5 av de 28 styrraketerna på Starliner slogs ut när farkosten skulle docka med rymdstationen. Och det här ledde då till beslutet från NASA att man åtminstone skulle kolla problemet grundligt innan astronauterna fick åka någonstans med den. Så man sköt upp returresan, först med ett par veckor, sen en månad och så vidare.
I feel confident that if we had to, if there was a problem with the International Space Station, we can get in our spacecraft and we can undock, talk to our team and figure out the best way to come home.
Problemet visade sig dock vara så pass allvarligt att NASA slutligen bestämde sig för att man inte vågar riskera något. Utan Starliner får åka ner utan besättning till jorden igen. Och Sonny och Butch, de får vänta in nästa grupp astronauter som alltså ska anlända med en SpaceX-farkost, så kallad Crew Dragon, i september. Och sedan använder den här Crew Dragon för att ta sig ner då igen i februari 2025. Jag kan föreställa mig att vara i det här tyngdlösa tillståndet en längre stund. Det är ju säkert skillnad om man är där uppe några veckor jämfört med månader. Hur påverkas den av de här, liksom, den här långa tiden? Är de liksom redo för det här?
Ja, det är de. Det är de. Det normala vistelsen på rymdstationen är ju 6 månader. Och skillnaden mellan 6 och 8 månader är inte särskilt dramatisk. Mm. Utan de här är fysiskt och psykiskt väl rustade att hantera en sån förlängning. De kommer inte må sämre än de andra astronauterna som tillbringar ett normalt halvår där uppe.
Men hur påverkas fysiken då?
De är utsatta. De får ju, trots att de tränar en timme om dagen, så får de en 20% i konditionsnedsättning. De får kanske en 15% i nedsättning av den maximala muskelstyrkan. De får en minskning av blodvolymen och de får en förlust av förmågan att reglera blodtrycket, som märks först när de kommer tillbaka till normal tyngdkraft.
Hur märker man det, om jag får fråga det, det där med blodtrycket?
Ja, det märker man så tillvida att ungefär 30-40% av dem som återvänder kan inte stå upp 10 minuter utan att tappa blodtrycket när de kommer tillbaks. Låt oss säga 6 av 10 klarar testen, men 4 av 10 klarar inte den testen. De klarar den testen kanske efter 5 dagar, men absolut inte första dagen.
Det måste ju ändå vara skillnad på om de bara hade behövt vara de där, liksom, den här korta perioden uppe och sen få komma hem. Jag antar att de inte hade haft samma svåra effekter av det.
Nej, men just det där med blodtrycksregleringen, det såg vi även i samband med de här resorna med rymdfärjan som varade mellan 9 och 16 dagar. Mm. Så just den aspekten kommer inte vara så stor skillnad på. Okay. Utan det som man kommer se efter 8 månader, som man inte ser efter 8 dagar, det är en minskning av skelettinnehållet av kalcium på storleksordningen 1% per månad. Oj. Normalt, du och jag, genom åldrande förlorar kanske 1% per år. Just. Men astronauter tappar då 1% per månad, beroende på att tyngdkraften inte stimulerar benen med kroppstyngdens belastning. Mm. Och nu återställer kroppen mängden kalcium i skelettet på cirka 2 år när man har kommit tillbaks. Just det. Men det är där finns det en väsentlig skillnad. Just det. Mellan att vara 8 månader och 8 dagar i rymden. Det är att den dos kosmisk strålning och partiklar ifrån solen som man utsätts för ökar lite grann. Mm. Och så det finns gränser för hur många månader och år man kan vara på internationella rymdstationen utan att, så att säga, att man har överskridit det som man anser vara en karriärdos, till exempel av strålning för en röntgensköterska eller en arbetare i en kärnkraftverk till exempel.
En fråga då om den psykiska biten då, för att det fysiska har vi ju då vissa effekter på som vi hör här, men den här, jag förstår ju att de här astronauterna är tränade individer, men ändå den här skillnaden mellan att få vara uppe där då i 8 dagar jämfört med då 8 månader, de här människorna har ju vänner och familj och så vidare nere på jorden och sådär. Hur tror du att det här påverkar dem psykologiskt, alltså deras mentala hälsa?
Jag tror att de är ambivalenta. De har naturligtvis ett liv på jorden, men samtidigt så är det så att deras högsta mål yrkesmässigt är att få göra rymdfärder. Så jag tror att netto så är det en plusfaktor för dem. Och nu är det ju så att vi som, jag har ju träffat och jobbat ihop med astronauter nu i väldigt många år, men vi har ju inget förtroligt förhållande, vi forskare med dem. De har ju sina personliga medicinska och psykologiska rådgivare. Och vad de säger till dem, det har jag ingen aning om. Nej. Men mitt ytliga intryck är dock att de gillar sitt jobb och att de prioriterar väldigt mycket att få flyga, som de kallar det för.
It feels good to float around. It feels good to be in space and work up here with the International Space Station team. So, yeah, it's great to be up here. So I'm not complaining. Butch isn't complaining that we're...
Beslutet att låta astronauterna flyga hem i februari på SpaceX farkost Crew Dragon istället för Boeings Starliner är inte bara problematiskt för astronauterna utan på sikt också för samarbetet mellan NASA och Boeing. De här två har samarbetat sedan Apollo-projektet på 1960-talet när en Boeing-raket lyfte det som blev USAs första månlandare ut i rymden. Att NASA nu har bedömt att Boeings Starliner farkost inte är säker nog är en stor motgång för Boeing och en stor framgång för konkurrenten SpaceX som flugit allt fler uppdrag för NASA under åren. Anledningen till att NASA är så extremt försiktiga är förstås att de inte vill utsätta någon för onödiga risker. För trots rigorösa säkerhetsåtgärder och månader och år av kontroller så kan saker ändå gå fel. Det finns flera exempel från historien som skakade NASA och världen. Ett sånt är olyckan med rymdfarkosten Columbia 2003 när rymdskytten exploderade och bröts upp vid återinträdet till jorden och där 7 astronauter miste livet.
7 astronauts have died, their families shattered. The space program has been dealt a terrible blow.
Det är ju ett skräckscenario, förstår jag, liksom, för NASA och för alla de som är involverade i de här projekten. Och det är kanske en av anledningarna till också att man är så extra försiktig nu med det här gänget då, som man inte vill ta tillbaka innan maskinerna är liksom 100% fungerande så som man vill att de ska vara. Men du har ju alltså varit involverad i det här rymdprojekten precis då när Columbia inträffade. Om du skulle försöka dra det här till minnes, den situationen när den här liksom olyckan inträffade.
Ja, jag har väldigt starka minnen för att vi stod på plattan ute på Kennedy Space Center, jag och en grupp kollegor, och redo att ta hand om astronauterna sekunderna efter de hade landat och göra vissa hjärtundersökningar. Och då brukar rymdfärjan när den landar där göra en speciell sväng innan den landar. Och precis vid det ögonblicket när vi förväntade oss att vi skulle se den där svängen så fick vi budskapet om att det hade hänt något förskräckligt. Mm. Och det är klart det var en chock för oss alla. Och det var ju våra vänner och kollegor som inte kom ner.
Ja, du kan förstå att NASA är så att säga noggranna och så nojiga som de är då med det här. Förstår jag.
Ja, och med all rätt tycker jag att det var helt rätt beslut. Fast jag vet ju inte så mycket om tekniken, men det är lilla som mina kollegor säger till mig att de tycker också att det är rätt beslut att man låter den här Boeing-farkosten Starliner gå tillbaks obemannad.
Sunny och Butch sitter nu alltså och väntar på att få åka hem igen nästa år. Men vi ska se hur det går med den saken, för nu i dagarna fick vi också höra att även SpaceX Dragon Farkost kan få problem att hålla tidtabellen. Den amerikanska luftfartsmyndigheten FAA beslöt att man måste vänta med uppskjutningen eftersom SpaceX Falcon 9-raket, alltså raketen som ska bära Crew Dragon Farkosten ut i rymden, har haft problem. Efter att en del av den här raketen exploderade när den skulle landa här så ska orsakerna utredas. Hur lång fördröjning det innebär, det återstår att se. Senast SpaceX hade en liknande incident så tog det 3 veckor. Och hur det sen påverkar tidtabellen för Crew Dragon, det är i nuläget oklart. Så vem vet, 8 månader kanske blir någonting helt annat i slutändan för Butch och Sunny. Det här var allt för nyhetspodden den här veckan. Mera nyhetspodd hör du nästa vecka igen.